Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Idag talar jag med komikern och public service-medarbetaren Albin Olsson. Det blir ett annorlunda samtal om humor. Är den död eller lever den och frodas? Men först ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller PayPal. Du är en kapitalistisk hjälte. Stötta Dekonstruktiv kritik på Swish 0768 943737, 0768 943737, på patreon.com/aronflam i ett ord via PayPal eller med Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com under fliken merchandise finner du t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som "Your feelings are hurting my thoughts", "Dina känslor sårar mina tankar" eller "Krossa socialismen, ty socialism är ondska hjärta". På aronflam.com finner du också affischen "Det här är en svensk brottsling". Den är otroligt fin och finns i begränsad upplaga, så vill du äga ett exemplar föreslår jag att du skyndar dig att köpa ett innan jag går upp i hovrätten i maj. Den 27 och 28 maj är reserverade för mig i hovrätten. För fram tills dess lär de här affischerna ta slut. På aronflam.com finner du också boken som är skälet till att jag ska upp i rätten. "Det här är en svensk tiger", på både svenska och engelska. Har du redan läst den svenska upplagan föreslår jag att du nu läser den på engelska så att du kan förklara för dina utländska vänner vad den handlar om. Snart kommer även "Jag älskar att bli citerad Aron Flam" av Aron Flam också att finnas där, och det går att förbeställa den redan nu. För idag har jag alltså öppnat förbeställningen för den kommande citatboken "Jag älskar att bli citerad" av Aron Flam, det vill säga mig. "Jag älskar att bli citerad" är en samling av mina mest älskade och uppskattade aforismer, betraktelser, skämt och visdomar. Citat som älskats, kvickheter som förfärat, punchlines som möts av skratt, insikter som tagits emot av tystnad. Tidigare outgivet material som inte mött någon reaktion alls, eftersom det fram tills nu varit just det, outgivet. Jag återvänder i denna bok till det korta berättarformat som alltid varit mitt signum. Den innehåller över 150 av mina mest älskade observationer, skämt, förolämpningar och kärleksförklaringar. Stort tack till dig som varit behjälplig med att påminna mig om vilka de är på Patreon. Och det här är alltså citat som lämpar sig för vardag såväl som till fest. Tanken är att boken ska vara som en liten presentbok. Beställer du nu får du den levererad i mitten av juni. Och den kommer kosta 229 kronor. Och du kan dessutom beställa två för blott 349 kronor. Och de 500 första exemplaren är signerade av mig. Alltså, en signerad förbeställning av min kommande bok "Jag älskar att bli citerad" finns nu på hemsidan aronflam.com. Och boken levereras i mitten av juni, och om du förbeställer två signerade böcker får du ett kraftigt rabatterat pris, 349 kronor inklusive moms, frakt tillkommer. Och är du bland de 500 första som beställer får du alltså ett signerat exemplar. Albin Olsson är komiker och arbetar på P3s Tankesmedjan. Vid sidan av detta spelar han in poddar som till exempel Specialisterna med komiker som Anton Magnusson, även känd som Mr. Cool, Nisse Hallberg och Elinor Svensson. Njut! Hjärtligt välkommen. Jag tänkte börja med att säga hjärtligt välkommen till Dekonstruktivt samtal. Albin Olsson, komiker och självutnämnd rasist.
Ja, inte självutnämnd. Men jag har blivit kallad.
Du har blivit kallad det. Vem är som kallar dig för det, Albin?
Det började väl med Simon Gärdenfors.
Var det han som började? Varför började han kalla dig rasist?
För att jag en gång i Arkivsamtal, hans podd då, erkände att jag blir lite räddare om det kommer in ett aggressivt gäng med mörkhåriga killar i tunnelbanan än om det kommer in ett aggressivt gäng med ljushåriga killar. Mm-hmm. Och så sa jag så här, det är liksom inget jag är stolt över, men det är bara så det är liksom. Mm. Och då döpte han det avsnittet till Komikern och rasisten.
Och sen där ser det som det är liksom.
Ja, men nu har den väl lite börjat tvättas bort. Jag tror liksom den, men jag tyckte sen själv att det var ett väldigt roligt skämt. Alltså jag tyckte att det var ett roligt skämt att kalla sig rasist.
Ja.
För att det är liksom inte ens de som tycker att man ska mäta skallar och bedöma folk ut efter hudfärg. De tycker ändå inte att de är inte rasist, att folk ändå slänger sig lite för mycket.
Men jag tjafsar med BLM hela tiden. De tycker verkligen inte att de är rasister.
Nej, just det. Även precis. Och då tycker jag att det är kul att man har liksom lite konstiga grejer för sig, men att man bär det som en medalj. Alltså att man är rasist. Men jag blev ju anklagad av, vad hette han där nu då? Daniel...
Jag vet. Ja, Daniel Lampinen heter han. Kallar sig också rasist.
Ja, precis. Ja. Och det var då jag
blev... Så han anklagade dig för att sno hans...
Ja, precis. Han anklagade mig för att appropriera
hans rasism.
Hans kultur, liksom. Uh-huh. Att jag var en posör som inte... Jag var liksom inte riktig rasist.
Men är han rasist på riktigt?
Nu tror jag inte han är... Det är verkligen svängen jag inte hängt med. Men jag tror inte... Jag tror han nu försöker bli av också med den stämpeln.
Ja, det är svårt när man har liksom gått man, ut hårt. Sådär,
också och... i liksom TV.
Ja,
men enda anledningen att man är med i programmet är just att man
är rasist och har flyttat till Åland för att få vara bland de sina.
Ja,
och sen så är man ju inte ålänning, så då blir man ju utfryst där.
Ja, precis. Ja. Men det måste han vara okej med. Va? Antar jag.
Ja, det vet jag inte. Han trivdes väl där. Jag vet inte om han bor där fortfarande.
Nej, inte jag heller. Jag har dålig koll på honom.
Men jag brukar ju börja dekonstruktiv kritik. Inte dekonstruktivt samtal som det här är. För det här är ju ett undantag från den just vanliga det. Podden så att säga.
Men är det här lite transdelen av din podd?
Det här är mitt desperata försök att locka in människor som gillar dig. Alltså vänsterväljare i podden.
Okej. Ja. Ja, men det tycker jag är kul.
Ja. Så, och då brukar jag börja med att fråga min gäst så här, vem är du? Men jag tänkte, ja precis, det är ju en svår och extremt stor fråga och de flesta brukar inte klara av att svara på den själva.
Nej, men det brukar du alltid ställa utan att förbereda folk på att de kommer få frågan. Eller?
Om de inte har lyssnat på podden tidigare, då är de oförberedda på den.
Jag förstår. Ja. Förstår.
Men i ditt fall så är det så här, hur kommer det sig att du ens började med humor?
Jag tror...
Du är ju komiker.
Ja, precis.
Det är ju svaret på frågan, vem är du?
Just det. Ja. Ja, det kanske, ja, men precis, det är väl också svaret på varför man börjar försöka jobba med humor. Alltså att man är, jag tänker att de flesta komikerna är bara det, att man alltid har varit lite, man sökt den grejen lite.
Men vad menar du, att du var klassens clown?
Ja, men lite så då, att man liksom man har alltid försökt, man kanske alltid har sett saker från ett roligt perspektiv då liksom, att man kan se så kul grej det som hände. Medan när alla andra bara så.
Okej, så då är frågan väl snarare, hur blev du yrkesverksam?
Alltså jag började med stand-up, eller vad?
Ja, och hur kom du in på det liksom?
Men det var, jag är kompis med Björn Gustafsson, så jag var egentligen bara han som pratade mycket om det då. Eller han höll ju på med det som fan.
Mm.
Han hade redan lyckats när jag började.
Ja, han hade väldigt många rasistiska skämt, vill jag minnas.
Ja, jag har
om svarta män. Och...
jag har hört ett som jag tyckte var så himla välfunnet och roligt som han har berättat. Men jag vet inte om han vill att jag berättar vidare.
Uh-huh.
För det var på någon sån här jag tror inte det spelades in.
Men du kan berätta det, därför att han lyssnar aldrig på den här podden. Det tror jag.
Nej, det är sant. Nej, men det var bara att han hade... det här var väl så som man kommer på i... liksom, du vet, när man står på en stand-up och ska gå upp, liksom, så vill man ha ett skämt på komiken innan för att det ska kännas som att då liksom lurar man publiken att allt man säger nu är lite...
spontant.
Spontant, ja. Mm. Men då var det på någon sån Amnesty-gala eller någon sån här Rädda barnen-grej eller sån där, där han hade gått upp efter Kodjo som ju avslutade sina... sett då, i alla fall på den tiden, men så, och glöm inte att när vi släcker lampan så är alla svarta.
Mm.
Och Björn gick upp och sa, ja, men alla är inte tjuvar.
Jag vet inte om det är så rasistiskt.
Nej, det kanske, ja. Det var,
är det?
Jag vet inte, jag tror att det var så det mottogs i alla fall.
Alltså, för rent fördomsmässigt då, vilka antas vara mest tjuvar? Är det svarta eller är det romer?
Just det. Det kanske, det är väldigt slapp fördom kanske i och för sig, ja.
Så det blir ju lite konstigt. Alltså i USA så förstår jag om den funkar väldigt bra. Men i Sverige så tänker jag att publiken bara blev förvirrad och tänkte, men Kodjo är väl inte rom?
Men tror du att Amnesty-gäng sitter och tänker så, men vänta här nu, det är faktiskt rom som är tjuvarna. De är väl bara så, de illvilligt, så illvilligt som möjligt tänker bara, jag vet vad han menar. Han menar att alla svarta är tjuvar. Antar jag.
Och det gick inte så bra för Björn.
Jag tror liksom inte att det skämtet föll sig så väl då. Nej. Men jag tyckte att när han berättade det för mig, tyckte jag det var väldigt roligt.
Men ni är båda från någon förort i Göteborg då, eller?
Ja, Kungälv.
Ja. Och sen så då när han hade lyckats så kom du hit och blev liksom hans turtle i...
Vad blev jag nu egentligen om i turtles-liknelsen? Kanske pizzabudet.
Jag kommer alltså inte ens ihåg vad serien heter, men jag kommer ihåg Turtle liksom.
Turtles, menar du?
Nej, inte Turtles, utan...
Turtle! Ja, nu fattar jag. I Entourage-et, ja.
Ja,
Entourage-et också
ja,
serien.
Exakt.
Ja, nu fattar jag. Jag trodde du pratade om Teenage Mutant.
Nej. Det är jag för gammal för.
Just det, ja, precis. Han som liksom får ett skräpjobb för, bara för att han ska kunna med gott samvete betala mig.
Exakt.
Fast jag aldrig fick något jobb av Björn och betalade mig aldrig.
Så du flyttade upp till Stockholm liksom, med en kappsäck full av drömmar?
Ja, eller jag flyttade upp till Stockholm för att jag har liksom alltid flyttat runt lite sedan jag gick ut gymnasiet. Så jag var så här, kan vi testa Stockholm då? Och sen så tog det ändå ett halvår kanske innan jag bestämde mig för att köra stand-up. Så det var liksom inte med av enda anledning att börja med stand-up som jag flyttade upp heller.
Och nu jobbar du i princip heltid som komiker?
Ja, heltid blir det inte, men jag gör inget annat i alla fall.
Men du spelar in en massa poddar.
Ja.
Och du jobbar på Tankesmedjan i P3.
Ja.
Det är i och för sig inte humor, men hur hamnade du där?
Ja, det är också lite resor. Jag är ju förmodligen den som har blivit som har missat flest auditions någonsin på Tankesmedjan nu på E3.
Är det så?
Ja, men jag tror jag har gjort 3 sådana provinspelningar för dem utan att få jobbet liksom. Men sen när de gjorde om då till liksom ännu poddigare Tankesmedjan. Mm. Du har lyssnat inte på det förstår jag.
Nej, inte längre. Det var länge sedan liksom.
Men de gjorde i alla fall då, det var då när de tog in Fredrik Söderholm, Kristoffer Garplind, Moa Wallin och Anna Björklund.
Mm.
Då...
den nazistiska Tankesmedjan.
Precis, det var väl lite det. De la Q-känslan då. Och sen då slutade Fredrik Söderholm inom citattecken. Slutade.
Varför säger du inom citattecken?
Ja, men jag kan inte riktigt resna. Men jag tror det var någonting med att han... jag tror att han lite straffade ut sig som många gör från Sveriges Radio till slut. Att det är aldrig någon som säger upp sig utan man bara börjar bete sig lite som att göra slut på ett sånt sätt som man slipper.
Mm-hmm.
Man slipper ta samtalet. Man vill hellre bli dumpad än...
Han började bete sig illa.
Ja, jag tror det.
Var otrogen mot P3 med andra medier.
Uttala sig säkert drogliberalt och så här. Så man kan ju, det är väl det som behövs egentligen.
Ja, det var en av mina första sätt att bli av med
den första spiken i kistan din public service karriär. Sen så hoppade jag in som vikarie lite grann och sen fick jag jobbet då liksom.
Ska man ta det som en komplimang numera då eller?
Att man får jobbet på Tankesmedjan.
Ja.
Alltså jag vet inte, jag tycker det är ganska bra nu som en podd liksom. Jag är ju inte ett superfan av satir egentligen.
Nej, du gillar komik.
Ja, precis. Och liksom, jag är medveten om det extremt absurda att göra satir i statens tjänst.
Ja,
liksom. Men det jag vet, är liksom för min del, som då liksom, i och med att jag inte håller satirflaggan särskilt högt, så är det liksom inte ett problem för mig humoristiskt sett. Jag kan säga tramsiga snoppskämt istället i liksom.
Men det är din funktion. För Moa Wallin och Anna Björklund är väl inte direkt, och inte Kristoffer heller. De identifierar sig väl i alla fall inte som komiker.
Nej, Anna Björklund har ju också slutat. Aha, ska säga.
Så vilka är ni nu?
Nu har vi då Charlotte Wandt, en tjej.
Du vet jag inte ens vem det är.
Nej, det behöver man kanske inte. Hon är manusförfattare och hon är väl rolig också.
Aha.
Men hon, nej precis. Det, för jag är väl en
enda. Är hon vänster?
Det...
Hur vänster är tankesmedjan numera?
Alltså jag tror inte så vänster som den har varit i alla fall.
Mm.
Men alltså det, och sen är jag lite trött på, alltså jag fattar ju att Sveriges Radio förmodligen är extremt vänster. Eller inte extrem vänster, men extremt vänster, om du fattar.
Ja, alltså jag tycker ju att de är extrem vänster, jo, men det tycker jag om Moderaterna.
just det. Nej, men jag tycker, alltså jag pratade om Patrik Sjöberg.
Han som var ett sexigt barn.
Exakt. Jag pratade om honom häromdagen då i Tankesmedjan. Och då var liksom, han gillade inte det.
För
att, alltså jag tog ändå lite hans parti i att det är lite grovt av folk att hoppa på honom på Twitter nu.
Varför hoppar de på Patrik Sjöberg?
Jag tror det är för att han är lite korkad. Och liksom, han har ju de här kill your local pedophile-
Ja, jag har sett dem.
Som alltid viker sig så att kill försvinner, så att det bara står your local pedophile. Att det, och jag, man kan gå ut på Instagram och söka på hashtaggen så, vad är det då? KYLP.
Ja.
Det är så många gånger alla de, alltså i, att mössorna så är trycket lite för högt, så röstar det bara local pedophile. Alltså det är liksom, det är inte bara att det finns en bild på det, det finns liksom hundratals bilder som folk har tagit på sitt coola tryck, där de bara liksom flaggar med att de är den lokala pedofilen.
Men han säljer bra av de här, eller?
Jag tror fan han säljer bra, alltså.
Och vad gör han med pengarna? Går de till utsatta barn, eller?
Alltså det var det som var lite det roliga då, tyckte jag. Att han vill ju ge dem till typ så Rädda Barnen eller Childhood eller sådär. Men de vill inte, Bris han vill också försöka, men de vill inte ha hans pengar. Och det är det jag också tycker är lite grovt, just för att han är ju liksom ett offer för sexuella övergrepp som barn då liksom. Att titta liksom en sån person som har det bagaget i ögonen och säga, vi vill inte ha dina pengar.
Men jag var ju väldigt noga när jag tryckte upp krossa socialismen.
Ja.
Att jag inte skriver krossa socialister.
Just det.
Förstår du vad jag menar? Att det handlar om ideologin liksom. Så hade han velat göra någon variant på det, då hade det kanske varit bättre med...
Men det blir lite, om man ska vara så korrekt, alltså för det är smart av dig, för att socialismen är det du hatar.
Ja.
Men det är egentligen, alltså han har ju valt pedofiler för att...
Inte den politiska ideologin.
Nej, men jag menar, det är ju också så här, det är lite konstigt om man då säger krossa, liksom kill your local pedophilia. För att det är inte pedofilin han är ute efter egentligen, utan det är ju våldtäkt mot barn.
Ja, vill precis.
Alltså man måste, till och med Patrik Sjö, kanske inte Patrik Sjö, men nästan alla tycker ju att pedofiler kan få lov att finnas. Så länge de inte våldtar barn.
Exakt.
Så måste det väl ändå vara.
Ja, så jag menar, inte för dödsstraff.
Nej, men om han ska vara liksom semantiskt rätt då, så blir det ändå ännu mer... Alltså om han försöker luta sig åt det hållet att ha rätt, vara mer korrekt, men ha lite fel, då blir det ännu mer korkat. Ju. Men i alla fall, det som jag skulle komma till var att Patrik Sjöberg... Det var liksom go-to-grejen då med min kritik, eller liksom mitt skämt om honom. Det var att det var som vanligt vänstersmörja. Och jag blev lite trött på det. Att liksom, jag har väl sagt vänstersaker i Tankesmedjan. Jag har också sagt högersaker i Tankesmedjan. Men jag är lite trött på att...
För du är inte särskilt politisk.
Nej, jag är ju inte det. Och jag tycker liksom, i så fall snarare... liksom, och det är väl... Jag är nog den som alltid, när man såg att det folk hade på sig var ett anarkist A. Då tyckte jag det var roligt med en riktigt slapp Moderaterna lång, alltså det är liksom bara kärringen mot strömmen egentligen.
Ja.
Då blev jag lite trött på att det var så slapp grej att slänga hänsynet på mig, att det var vänster, att det har inget med vänster att göra. Yeah.
Nej.
Att bara tycka att någon är dum i huvudet. Det är ju inte...
Men vi får hoppas att det här avsnittet inte blir spiken i kistan för din verksamhet på public service, eller?
Ja, det hoppas jag ju. Det
för jag vill inte bara terminera ditt jobb. Jag vill ju liksom lägga ner det, hela verksamheten.
Det är det. Kill your local public service, inte public service worker.
Nej, precis.
Ja, men det känns väldigt skönt ju. Att du inte vill, att jag inte bara är här för att det är mig du är ute efter.
Nej, men nu är det dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Mm.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken.
Och då, vad som finns att välja på är då, i min källare här så finns det kaffe.
Ja.
Det finns te. Mm. Och för tråkmånsar och nej-sägare finns det vatten.
Just det.
Och sen så kan man ju ta alternativet och röra ihop allt det här till någon sorts häxa.
Efter den rebrandingen nu. Ja, men jag tror nästan jag tar kaffe då. Om det går, är det en sån här snabb
ja, det är lyx.
Maskin? Ja, men då tar jag en kaffe, tack.
Ja, absolut.
Då är vi snarare
med.
Strax...
Just det. Ja, alla som har köpt en sån där mugg är väldigt, väldigt nöjda med sin mugg.
Ja,
och jag förutsätter att även du kommer sitta och läppja på Instagram eller absolut. På Tankesmedjan.
Ja.
Nu är ni kanske inte på kontoret längre.
Vi är inte på Sveriges Radio, nej. Vi är på produktionsbolaget.
Okej.
Okay. Ja, precis. Det kommer liksom inte störa så många.
Är det något moment jag har glömt här efter?
Ja, jag kommer inte riktigt ihåg vart vi var.
Ja, men jag har en fråga till dig.
Ja, ja.
Är humorn död?
Ja.
Nej, men allvarligt talat, du har väl märkt av... Ja. Alltså, covid har ju gjort att ingen kan uppträda. Nej, det är ju en sak.
Ja.
Och sen PK, det är ju... Ja. Alltså, vi pratade löst om det innan.
Ja, precis.
Jag tror ju inte att vi har nått peak PK.
Nej, just det.
Men du tror att vi har nått
peak. Jag tycker det känns lite så, men det kanske bara är... i liksom min bubbla vi har då. Men...
Och vad är det för bubbla? Nej, men vad är det för underbar bubbla där PK inte finns?
Jo, det finns i allra högsta grad. Eller inte i allra högsta grad, är det jag menar. Att det finns i lite mindre grad än för 2-3 år sedan. Känns att det var liksom, då var det verkligen... Då kunde man inte ens liksom... Ens för att säga, okej, låtsas nu som att jag är en galen människa. Att det kanske finns... vissa skillnader mellan män och kvinnor fysiologiskt.
Uh-huh.
Att, för, liksom, för några år sedan känns det som att då kunde man inte säga det ens på skämt utan att man bara sa nu är du Ivar Arpi. Medan nu känns det som att folk liksom ändå, jag vet, bara känns som att man nu kan, skulle man kunna skämta om det, tror jag, ändå, i på en stand-up-scen.
Ja. Alltså jag släppte ju min stand-up special Kön 2015, och då hade jag varit ute mer än i 2 år. Du vet, åkt runt och tjatat och sådär. Så du menar att jag var...
Ja, men du låg nog ganska... Det skulle jag säga att var ganska, ganska nära piken, skulle jag...
Tror du? 2015?
Någonstans där, va? Ja, kanske lite senare, men... Ja.
Oh, men BLM-kravallerna i USA då?
Ja, alltså...
För det är väl ett uttryck för PK det också?
Alltså, jag vet, jag har så dålig koll på
hur ofta
USA,
säger du
ändå egentligen? Inte så himla ofta, va? Ändå. Jag tror det är svårt att man verkligen måste ha en Aron Flam-inställning för att inte bli på, eller liksom, du blir väl också påverkad av det. Du kanske säger det någon gång extra än vad du hade gjort om det inte var en grej också.
Vad menar du?
Du är lite retsticka, väl?
Ja, lite retsticka.
Alltså, jag menar, du tycker väl...
Det kan jag känna.
Lite att det är roligare nu än vad det var. Än vad det hade varit 42.
När alla, 42 alltså, hade ju ingen reagerat överhuvudtaget.
Det är det jag menar. Då fanns det liksom för dig ingen poäng att använda ordet. Medan det nu finns då för att man inte får lite.
Ja, alltså jag använder inte ordet. Jag säger ju N-ordet.
Mm-hmm.
Mm. Och sen om någon angriper mig på Clubhouse eller liknande och vill att jag säger, men du menar ju N-ordet. Och då säger jag, ja, det gör jag. Jag menar ju N-ordet.
Ja, ja, just det. Ja. jag kan ha jättefel. Det bara känns som att det var för några år sedan liksom, så känns det som att det, då var det helt, då var det lite mer minerad mark då att liksom, till och med att skämta om saker. Men jag tycker inte det, ja, nu är det svårt, jag vet inte vart jag har tagit vägen nu. Nu känns det som att rätt mycket saker har hänt, men som med BLM och det där och att liksom, jag vet inte vart det flyttar ribban då efter det. Och i och med att vi inte har kört stand-up på ett år nästan, så jag vet liksom inte vart det kommer vara när man går ner på scenerna.
Nej, men om jag går in på till exempel komikerlistan nu, mm, så är det ju fortfarande massa PK-tjafs. Alltså det är fortfarande så här, det är inte tillräckligt många kvinnor i branschen.
Just
De kvinnorna är inte tillräckligt roliga, det håller jag för sig med om.
Okej.
Alltså, förstår du vad jag menar? Liksom, men, det är ju fortfarande en massa snack om det där, hela tiden.
Alltså jag upplever att de som håller på mest med den där grejen, alltså de som håller på mest med det, de kanske har en poäng, vissa av dem. Men de som håller på allra mest känns som att de är liksom, kanske 2003 sorts feminism. Eller förstår du vad jag menar? Att det känns som en så lite tantig feminism.
Jaha, och vad är det för sorts feminism nu då?
Kanske en lite, ja men ändå, jag vet, det är svårt att säga. Men det, du vet, ibland kan man känna så här, det här är samma feminism som min kvinnliga lärare i mellanstadiet hade, som var så, tjejer är bäst! Att det är liksom den feminismen, är, att den känns lite ute bland folk i 20-30 års åldern.
Okej, men Bianca liksom är Kronlöf då? Hon släppte ju just tre stycken fantastiskt roliga sketcher, och jag vet ju hur du älskar sketcher, på Instagram.
Mm.
Och en av dem riktades till alla manliga komiker.
Okej.
Och du är ju en manlig komiker. Ja. Och där så, jag håller ju med Bianca det hon sa där, för hon sa, man måste våga vara obekväm.
Ja, just det. Ja,
och men, det har ju jag alltid
vågat. Det har ju du verkligen.
Så, ja, och det har ju du också, så det är inga problem. Liksom. Sådär. Men sen i övrigt så handlade det mycket om att man inte skulle bjuda 13-åringar på kokain eller liknande.
Just det, men det, och det håller jag också med.
Men är det för att det är dyrt då? Och de inte uppskattar det?
Ja, jag tror... jag bara fått
men såg du hennes sketcher?
Ja, jag såg första då, den här brevet till Soran. Mm. Ja. Men jag har inte sett att hon har släppt fler.
Ja, det var tre i rad liksom.
Okej, det har jag nog missat. Men hon menade inte, ni måste ta mer höjd med skämten, va?
Vad menar du?
Hon menade inte...
Alltså hennes andra och tredje brev handlar ju liksom om patriarkatet och att branschen är väldigt ojämställd. Och just det. Att det är bara killar som håller varandra om ryggen. Mm. Det är bara nepotism liksom.
Ja.
Fast framförallt då manlig nepotism. Specifikt manlig
just
nepotism.
Det. Ja.
Så vad ska man säga om det? Och de blev ju superpopulära, de där sketcherna.
Ja, och även hennes tv-program blev väl väldigt populärt. När de gjorde...
Ja, hon fick väl flera säsonger.
Mm.
Av sitt så kallade sketchprogram. Ja. Ungefär samma kvalitet på sketcherna som i de sketcher hon släppte nyligen på Instagram.
Ja.
Och sen så blev hon då intervjuad i SVD minst, ja, om de här tre sketcherna.
Ja, jag har lite dålig koll på henne faktiskt också. Jag vet inte om hon kört stand-up. För jag tänker, är det här stand-up, eller komikerlistan kanske inte är, har bara med stand-up att göra, men jag tänker mest i stand-up-branschen liksom. Det är där jag kan ha en åsikt liksom. Jag har liksom inte blivit inbjuden i...
Nej, du har ju inte fått göra sketchhumor.
Nej, till exempel inte.
Nej, trots att det är det du egentligen helst av allt vill göra.
Ja, precis. Men i stand-up-branschen, alltså, när jag började med stand-up var det väldigt mycket prat om det där med att inte, med att, att det var väldigt jobbigt att vara tjej i stand-up-branschen liksom.
Mm.
Men det upplevde jag också, att det, liksom, att det då, av dem, med dem jag pratade med, att det också hade blivit bättre då.
Mm.
Att det nu inte var så hemskt att vara tjej i stand-up-branschen. Men det kanske är en ny... Det kanske är jobbigt.
Jag vet inte. Alltså, jag tror att Bianca har stått på stand-up-scener. Ja, sen som hon identifierar sig som stand-up-komiker, det tror jag absolut inte hon gör.
Nej, det är
alltså, hon delar ju inte ens upp komiker i olika typer av komiker. Hon delar ju bara upp dem i manliga och kvinnliga komiker tydligen. Så.
Just det. Ja, men då har jag lite svårt att...
Men jag förstår inte hur du kan säga att PK då är dött. Liksom, om hon får sånt enormt genomslag.
Jag bara tänkte att, att jag hade fått känslan av att jag hade pikat lite. Inte att det var dött.
Okej, om jag ställer frågan så här då. Har du sett någon riktigt bra ny humor de senaste tre åren?
Riktigt bra och ny. Det vill säga någonting du inte har sett förut eller tänkt på, eller liksom när någon har ett nytt grepp, en ny form.
Jag tyckte om det här grotesko avsnittet som handlar om patriarkatet. Kommer du ihåg det? Har du sett det?
Ja, jag har nog sett det, men jag vet inte om jag kommer ihåg det.
Men då var det ju då att grotesko är misogyna, för att de inte har tjejer med i manusrummet ju.
Mm.
Och sen så visar det sig att, för att då pratar tjejerna hela tiden om patriarkatet, och då visar det sig att det liksom finns ett faktiskt, liksom en klubb för killar där liksom massa olika komiker bestämmer. Och jag tror inte jag har skrattat så mycket alltså på flera år som när Claes Månsson säger: kan vi inte bara sparka den jävla horan?
Vi kan inte kicka ut den jävla horan.
Att det är liksom, han är fan det roligaste jag tror. Det var så här, du vet, han ser så snäll ut. Han är ju förmodligen liksom en av de snällaste som finns och säger det med sin perfekta leverans. Det tyckte jag var, kändes verkligen mycket, väldigt mycket som en frisk fläkt.
Och när är det avsnittet ifrån?
Ja, det kanske är äldre än 3 år. Jag vet inte, men där någonstans, va? Den senaste säsongen är det ju.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men det var väl en 3-4 år sedan.
Ja, det kanske är nu. Fan, gammal jag blir.
Så då undrar jag igen. Har humorn dött eller vad är det som händer? För du vill gärna, alltså du umgås, alltså du spelar ju in massor med poddar.
Mm-hmm.
Med ett rätt roligt gäng.
Ja.
Som inte beskriver sig själva som PK.
Nej.
Trots att Elinor Svensson och Nisse Hallberg är i princip AFA.
Är de i princip
AFA? Ja, i princip AFA.
Ja, kanske de är.
Ja.
Säger du det så? Om du säger det,
ja,
så måste det vara.
Ja. Nej, men,
nej, precis. Men jag har ju massa olika poddar då, ja.
Och sen så satt du slog ju igenom, kan man säga, i Alla mina kamrater. Martin Sonneby. I princip AFA.
Ja, men inte så PK då, va? Alltså
grejen är den att jag skulle nog vare sig beskriva Elinor Svensson, Nisse Hallberg eller Martin Sonneby som särskilt PK.
Nej, precis.
Nej, vänster däremot tror jag är självidentifikation.
Ja, det tror ju. Ja. Nu gissar jag bara då, får jag väl säga, i sam public service anda. Nej, men det tror jag också att alla de tre är.
Därför men att ingen av dem vill hälsa på mig. Det är så jag vet.
De kan också hata judar.
Vilket är rätt vänster.
Ja, men jag tycker inte vi måste ta tillbaka judehatet från vänster. De ska inte få äga den grejen.
Vi? Nu är det bara motvals igen.
Ja, men jag tänker självhatet. Alltså man ska inte behöva en vänsterjude för att få lov att hata sig själv.
Nej, absolut inte. Nej. Självhat är okej. Alltså, folk förstår inte riktigt den skillnaden. Att det liksom, det finns judar som hatar sig själva. De är judar. Och sen finns det judar som hatar andra judar. Och de är antisemiter.
Just det.
Ja. Så det är skillnaden egentligen.
Alltså
Dror Feiler till exempel. Han hatar ju andra judar. Men han tycker att han själv är awesome. Så han är ju uppenbarligen inte jude.
Han hatar alla andra judar. Alltså jag menar, du har ju ligger mer i riskzon att hata andra judar i och med att du känner många fler. Alltså, några av dem borde ju vara idioter. Precis.
Ja, men några av dem är ju onekligen idioter. Och vissa av dem fortsätter jag umgås med ändå.
Men hur många judar kan man hata? Liksom, förstår du? Men om man... Hur många kan man hata utan att vara antisemit?
Nej, men alltså, nej, men det är ju så att hatar du judar per definition, ja, då är du ju antisemit. Ja. Men hatar du bara en jude för att den personen är en idiot,
ja, men om man hatar...
då kanske inte riktigt har med hans eller hennes judendom att göra.
Men om man hatar alla på ett individuellt plan...
Ja, då blir det jävligt svårt för mig faktiskt att reda ut.
Man har träffat alla.
Ja, och du, bara, och du har träffat alla också.
Vi klickar inte. Okay. Alltså man är ju ändå på risk. Man kommer kunna bli ansedd.
Vi kanske kan kalla det för en empirisk antisemit.
Men det är svårare att liksom...
Men det kan jag i alla fall respektera.
Det är svårare att peka finger på en dag och säga vilket svin.
Ja, han är bara fördomar. Det är inte bara fördomar.
Han gjorde sin due diligence.
Ja, precis.
Han, väldigt underbyggd.
Oerhört märkligt att höra dig svänga med ett uttryck som due diligence. Där du sitter i soffan och ser ut som en tjackis på Södermalm. Liksom.
Ja. Ja, jag förstår det. Okej, men... Nej, men precis, för det var det jag tänkte, att PK är väl lite också en sån, som ett sånt uttryck som är lite slappt använt liksom. Jag menar, så AFA är ju verkligen inte PK.
Jag kallar ju alla vänster i princip för wokes.
Woke-kulturen, det är woke-peak vi pratar, Just det. Det är en annan sak, ja.
Är det en annan sak? Jag tycker, alltså politisk korrekthet är ett stalinistiskt uttryck från början. Okay. Och handlar bara om att du ska liksom... Du ska hålla dig till partilinjen. Och det tillfället är partilinjen, det är PK. Just det är den politiska korrektheten.
Jag har aldrig tänkt på, gud vad korkar jag känner mig nu.
Nej, men det är ingen fara. Och just nu, du gör ju inte din research. Eller?
Inte angående PK, men judarna.
Ja, där har du gjort research. Men vad jag menar är bara liksom att, och just nu är det är PK var woke.
Just. De är inte exklusiva då, nej.
Nej, igår till exempel så blev ju Derek Chauvin, som då mördade George Floyd, han blev ju oskyldigt dömd då till mord.
Vänta nu, han mördade George Floyd? Det har du sagt.
Att ja.
Han blev också oskyldig dömd för mord.
Jag skojar till det lite. Han blev dömd i alla fall för dråp, tror jag det heter på svenska.
Alltså manslaughter?
Ja, second degree.
Ja, för de är olika då. Va?
Ja. Alltså det jag pratade om, de har flera nivåer att ta livet av någon.
Det var
någon
inte överlagt mord.
Nej.
Utan strax under det.
Ja.
Just det. Ja, jag vet inte. Jag har inte följt den processen. Jag vet inte vad man ska säga om det.
Nej, men det hände i alla fall.
Ja.
Ja, och alla de här wokisarna nu, BLM-fantasterna, de har ju sprungit runt nu och sagt att han kommer aldrig bli dömd. Och USA är hopplöst rasistiskt. Ja. Då kan man ju tänka sig att nu när han blev dömd så borde de gå ut och säga att USA är uppenbarligen inte hopplöst rasistiskt.
Nej,
men det var inte det de sa. Nej. Utan de sa, det här är inte rättvisa. Det här är bara ett litet steg på vägen. Ja. Vi måste fortfarande avfinansiera hela polisen, göra om hela rättsväsendet. Trots att han blev dömd.
Nej, men jag tänkte att de hade, då liksom, utan att kunna sätta mig in i hur det är att vara svart i USA ju... Men jag tyckte att de i båda liksom eventuella utgångarna höll liksom den lite för högt i liksom signalvärde. Att om han hade blivit friad så skulle det vara 100% ett tecken på att polisen var 100% rasistisk.
Om han blev friad?
Ja, och att liksom systemet var 100% rasistiskt upplagt. Ja. Men om han blev dömd så skulle det vara, liksom, då är det är allt som spelar någon roll nu. Så därför blev jag också lite förvånad över att de tog liksom inte en kvart att vara bara, fan vad nice, vi vann den här matchen. Nej. Vann vi.
Ja.
Att jag tyckte lite synd för deras egen skull att de liksom inte passade på den kvällen att bara, fy fan vad gött, där satte vi dit den jäveln liksom.
Jo, men det är ju så med sekter. Mm. Att nej, men alltså det fanns något exempel, tror jag, gammalt, jag vet inte om det var 50 eller 60-tal, någon sekt som hette The Seekers. Och hela jorden skulle gå under inom bara några månader, sa deras då, deras guru,
det var inte sant.
Nej. Och sen så gick den inte under.
Ja,
och då kan man ju tänka så här att liksom folk vaknar till och bara så här, men sektledaren måste ju vara en charlatan, han måste ha lurat oss eller vi hade fel, men det är inte vad som händer i sekter, utan vad som händer i sekter är att de istället är så här, ja men vi mediterade så bra så jorden gick inte under, Gud såg det och förlät, eller de här rymdvarelserna då som de trodde på. Sköt upp jordens undergång därför att de tyckte att vi hade mediterat så bra.
Just det, men tänker du att det finns såna, det finns folk liksom högt uppsatta inom BLM som tjänar på att
det tror jag absolut
det här inte det är ett steg, knappt ens ett steg i rätt riktning då?
Nej men liksom jag tror det spelar, för de här allmänna vänstersekterna tror jag vill förstöra västerlandet, det ingår i deras grundfilosofi.
Just det.
Alltså de här franska filosoferna som de bygger hela sina ideologier på, de var verkligen ute efter det. Uttryckligen så. Det var liksom inte dolt på något sätt.
Ja, just det.
Och det går igenom i alla de här rörelserna. BLM är en av dem, MeToo en annan, transaktivism en tredje. Sen så är det kanske inte uttalat för alla medlemmar. De kanske tror att de bara förbättrar världen eller skapar en utopi på jorden eller vad det nu kan vara. Men vad som händer när de visar sig ha fel, det är ju precis det du säger. Det tar ju liksom inte en kvart ens, utan det är så här, det här är inte rättvisa, det här är bara accountability, sa de.
Jag tyckte det var, ja precis, ja, ja. Exakt. Men sen är det väl, det, liksom, det hade ju varit lite konstigt om det här, om det var det här som det stod full med. Alltså jag menar, om det hade varit så, han blev dömd nu, då är allting fine.
Ja men då är allting fine and that.
Det kan ju ingen, det hade ju väl ingen trott liksom.
Nej, men ingenting är ju någonsin fine and dandy.
Nej, så är det ju.
Alltså, för verkligheten blir ju inte så. Det är ju bara om du tror på en utopi som du tänker att det här duger verkligen inte.
Precis, och det var det jag tyckte att de... Att det kändes som innan rättegången var slut då. Kändes det som att de lät lite för mycket rida på just det här utgången liksom.
Ja.
Jag fattar verkligen att de som är engagerade i det ville verkligen att han skulle bli dömd. Och liksom, det är väl inte bara för då... Någon slags, jag vet inte om det är rättvisa eller accountability eller vad de kallar det då. Men det är väl också för att det, liksom, det brukar inte bli, USA blir ju inte så nice när sådana här uppmärksammade rättegångar går åt andra hållet.
Nej, då bränner de ju ner hela städer.
Ja.
Och det var ju någon på Fox News igår som sa det. Alltså, han bara, för Fox News i allmänhet, deras pratpaneler, de var kanske mer på Derek Chauvins sida än på George Floyds
för
åtalets sida.
Det tycker jag också är en väldigt underlig hållning.
Nej, det vet du fan. Alltså,
det kanske inte.
Alltså, så här, har du sett Bodycam?
Nej, det har filmen? Jag nog kanske. Jag har kanske bara sett den jag blivit matad med.
Ja, men därför att i den så ser du ju liksom att ett, han har ju, alltså han har knät på honom, men det är ju tydligen standard för poliserna i den delstaten. Alltså det är någonting de lär sig på utbildningen.
Ja.
Så det är ju det är någonting han har fått lära sig, Derek Chauvin då. Och dessutom så är ju den här George Floyd, det är ju alltså efterlyst. Han har just försökt begå bedrägeri.
Bedrägeriet?
Jag tror att han försökte köpa någonting med falska sedlar, och det var verkligen så här, inga pengar att prata om. Det var low level. Det var liksom inte som, det var inte en ponzi scheme där han lurade av hela finanseliten alla deras surförvärvade pengar.
För om man hade gjort det.
Och sen så var han ju också hög som ett hus.
Okay.
På fentanyl och tror jag tramadol.
Mm.
Fyra gånger dödlig dos, säger de. Men de. När det kommer till doser och narkotika och pressen så vet de. De verkar ju aldrig riktigt veta vad som är dödlig dos.
Man kan ta det med en nypa salt.
Så försvaret av Derek Chauvin hade ju, vad ska man säga, en hel del på sin sida. För jag följde det här lite grann. Och sen så vann ju åtalet ändå. Då kan man ju säga att, ja men, och det gjorde de ju på Fox News, att de tyckte ju att nu har vi offrat en individ bara för att liksom vi inte ska bränna ner hela USA. För hade han blivit liksom friad så hade massa städer brunnit och det hade blivit kravaller och sådär. Och det var ju deras take. Och då var det en på Fox News, en av deras kommentatorer, som sa det, att liksom så här, jag personligen är väldigt, väldigt glad för att han blev fälld. Därför att mitt område blev plundrat i somras och jag vill inte uppleva det igen, så jag tycker att det här var bra.
Jag fattar.
Och så det var ju liksom, ofta är det ju så i rättsfall att det är ju inte clear cut. Det är liksom inte alltid helt enkelt att avgöra vad som är vad. Och tittar du på bodycam, då är det ju så. Han är på flykt från polisen. Polisen försöker liksom ta in honom. Han är hög som ett hus och så blir det en brottningsmatch. Och han säger också att han inte kan andas innan han blir i princip nedbrottad.
Okay.
Vilket då kan vara en bieffekt av att ta lite för mycket.
Är det så? Ja, jag har dålig koll på fentanyl och
tramadol. Om nu var det, ja.
Nej, men visst. Och jag har väl, jag kan liksom, jag köper att jag nog har sett mer, mer bilder som då Black Lives Matter vill att jag ska...
Liksom. Eller så, det gäller ju hela mainstream-media är ju på det här tåget liksom.
Ja, precis. Mm. Ja, men jag menar, den bilden som är liksom i anslutning till artiklarna om att polisen blev dömd är ju... Det ser ju fruktansvärt ut.
Ja, det ser... Och har du sett den första filmen som kom ut från mobilkameran, då är det, ja, då är det ingen snack. Då tänker man att det här, ja, är ju fan mord.
Liksom. Det är det jag menar. Ja. Ja, men jag, det var också lite så långt sträckte sig min...
uppmärksamhet.
Lite,
du bara, med. Det är ju bara en svart man i USA.
Ja, men jag är lite, jag har ju liksom en lite ny inställning till livet nu. För att jag säger lite, jag har inget emot att folk tycker, jag fattar att folk tycker det är kul att trolla och sånt. Mm. Du vet, att man bara, man är störig och fortsätter, ah, varför är det så, varför är det så, varför är det så. Men jag har lite så, jag har nu bestämt mig för att jag har en sån, jag ska inte möta med argument längre, utan jag ska bara ha så, se på han. Du ser ju på han. Så, men bra, hur, men varför tycker du då att bla 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 är, inte är bla bla bla? Kolla på han. Kolla på den polisen, se för jävla han ser, du ser på han.
Ja, vet, en av de bästsäljande självhjälpsböckerna just nu över hela västvärlden är The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
Ja, men det kanske är det jag är inne på då.
Ja. Men du bryr dig så lite att du inte ens tänker köpa den boken.
Nej, precis, men jag kan tänka mig att den, man ser på han, för fan, ser på han. Nej, han kan inte lära mig något.
Och apropå det här med BLM-grundarna och Sharpton, som är en sån här lång svart medborgarrättskämpe i USA, han tog ju sitt privatjet ner till rättegången.
Just det.
Så, och sen men en av de andra köpte just fyra fastigheter för flera miljoner dollar i nästan helt vita områden.
Just det.
För övrigt. Så,
men...
Patrice Cullors heter hon.
Men det är väl inget problem. Eller i Sverige förstår jag att man kan använda det mot. Men alltså, visst är det, i USA känns det inte som att det ens är, att de ens tar upp det nästan. Att det känns som att det är en annan kultur, alltså, så rika mot fattiga kultur i USA än vad det är i Sverige. Alltså det är nästan inte ens...
Det togs ju upp av högersidan av amerikansk media. Och så togs det i vanlig ordning då inte upp av vänstersidan.
Nej, men jag menar...
Det är väldigt, jag tror det är snarare politiskt uppdelat.
Ja, det kanske är så. Jag bara tänker, för man fattar att i Sverige hade det sett som lite ironiskt att LOs ordförande liksom flyger
privatjet
och äter rysk kaviar. Att det är så lite så...
Nu vet vi ju inte om de gör det.
Nej, precis. Nej, men om de hade gjort det... Jag utgår från det.
Alltså, jag tror att de säkert gör det.
Ja,
men
se på honom.
Ja, se på honom.
att då hade det varit lite sån, det är en liten, det är liksom en hycklande grej då.
Ja.
Jag vet inte, men jag har bara fått för mig att det inte är samma sak.
Men det är väl rätt hycklande i det här fallet. För den här kvinnan, alla tre BLM-grundarna, det är tre svarta kvinnor. De två av dem i alla fall påstår sig vara självutnämnda marxister. Tränade marxister, tror jag till och med de har sagt att de är i någon intervju, vad det nu innebär.
Det är så jävla, det är så synd att liksom de tuntarna får kalla sig marxister, tycker jag. I've actually gone to school and learned marxism.
Ja, medan du har lärt dig marxism den hårda vägen.
Men jag har ändå hängt i Göteborg mycket. Jag är med så romantiserar varvet gubbarna. Alltså, det har liksom inte så mycket med politik, och jag bara tycker de är lite coolare än de som la ner varven.
Jag förstår. Du menar att de i blåställ är coolare än de i kostymer?
Det är det jag tycker. Liksom det, och det,
men varför?
Att de är hårda liksom. Alltså, det är samma som den här, har du hört den här låten om gruvstrejken då liksom?
Nej.
Men då är det bara en av dem, för då är det någon skäv, någon sån mellan...
Vad är det för låt om en gruvstrejk?
Ja, men det är ju en progglåt alltså. Det är ju en kommunistlåt liksom. Uh-huh. Men då är, liksom storyn är då om Olsson heter han, gubben som det handlar om. Han får inte lov att sitta ner, man får inte sitta ner och dricka kaffe eller så här då, för då är de rädda att de ska... Det här är ju låtens story då.
Mm.
Men då ska de, för då kan de snacka ihop sig. Och starta fack och sånt. Så.
Okay.
Och då drar han kniv mot den här. Att jag bara, men det är liksom sån här.
Det, men det är arbetarromantik.
Ja,
är
det
inte?
Det är det. Ja, precis. Ingen kunde ta från en hans värdighet. Så han drog upp sin kniv och sa till ingenjör. Jag ska skära strupen av den ingäven. Jag ska släppa luften ur dig infant.
Ja, men då förstår jag nog varför. För förra veckan så var det så oerhört många vänstermänniskor som var så in i helsike förbannade på mig på Twitter.
Mm.
Därför att någon hade skrivit något om Ådalen och då hade jag, utan att egentligen läsa sammanhanget, gått in och skrivit hylla Ådalen, det var sista gången armén försvarade svenska folket. och det uppfattade ju då vänstersidan inte alls som ett skämt.
Nej, okej. Okay. Ja, men det är väl deras fel. Liksom, alltså du, jag antar att inte du gick hem och grät över det heller. Men
nej,
det är ju verkligen inte deras problem.
Ja, alltså, ja. Men det säger ju någonting om humor också.
Ja, ja, precis.
Och det var ju där vi började.
Ja, det är sant. Men jag tycker i sådana lägen då, om man, om liksom din intention var att skämta, ingen som såg tweeten fattade det, då är det ju bara att du råkar stå i ett hav av idioter just den gången. Alltså att annars får ju de som aldrig tycker att det är ett skämt, då vinner ju de om man liksom, förstår du vad jag menar? Om man liksom står, om du skulle inte göra det, men, jag säger, men det finns ju folk som kanske slutar skämta då.
Ja, men om någon av de här vänstermänniskorna lyssnar på podden just nu så vill jag bara säga att det är ett skämt med ett korn av sanning.
Ja. Ja. Men alltså, och det är väl lite så här, jag har så mycket tankar nu då som är lite snurrig, men
ja, men gör, kör.
Alltså det är liksom, jag har ju verkligen inget emot det skämtet. Jag så här, men jag har väl kanske aldrig varit den som var, jag har väl aldrig kanske, ja, min woke kanske inte har peakat än.
Nej, jag tror faktiskt inte den har det, Alvin. Jag vet inte om du någonsin kommer peaka i woke.
Nej, alltså någon gång borde ju peaken vara, även om den är liksom en liten kull, liksom ett gupp. Men alltså man kan ju vara lite mer woke någon gång än vad man var dagen innan ändå.
Ja, kanske.
Men du kan väl till och med vakna upp och känna dig lite mer radikal än, ja, det än var, andra dagar?
Nu var det länge sedan och jag saknar den tiden. för numera känner jag mig oftast trött.
Ja, precis. Men jag tänker att för dig är lathet bara, det är det, för du orkar inte säga emot allt du hör.
Nej.
Då är det din peak. Att du liksom inte orkar in och så hälla salt i alla sår.
Ja, jag, alltså det var ju, nu var, det var ju säkert ett halvår sedan jag tycker att jag orkade vara fyndig egentligen. Att nu känns det som att mycket har gått på automatik.
Fattar. Men det, ja, det är tråkigt att du känner att skämt skulle vara dött, eller liksom att humorn är död.
Ja, men alltså jag tycker att, alltså jag vet inte, för min del så skrattar jag gärna, men jag tycker att det verkar utåt sett. För det första har jag, det var någon som rekommenderade mig att titta på den här Andrew Schultz, som är någon populär ny ståuppkomiker som har blivit stor nu under covid för att han gör YouTube-klipp där han sitter och skriker woke shit in i en kamera.
Okay.
Och jag bara tittade på det och så bara kände jag, nej, det här är inte humor.
Nej, alltså jag har ju, jag är liksom min...
Det är inte satir, nej, och det är inte roligt, så det är inte komik heller. Nej. Alltså, utan det är bara någon som sitter och säger politiskt korrekta saker om statyer i sydstaterna som jag inte bryr mig särskilt mycket om.
Nej, just det.
Nej.
Du bryr dig inte om dem ur ett politiskt perspektiv eller ett liksom kulturellt. Du tycker de är fula.
Men, alltså, men frågar du mig som privatperson vad jag tycker kulturellt om statyer och människor som kanske begick illdåd, så tycker jag, ja, men sätt upp en liten plakett då, där du skriver om illdåden, men måste du riva statyn?
Det tycker jag är lite woke av dig.
Ja, men kanske, men är det? Är det inte motsatt?
Du ska problematisera slavägare.
Ja, okej, okay, jag förstår vad du menar, men jag tänker bara så här, man förstår ju mer att irakierna rev statyer av Saddam precis efter att han har liksom störtats,
ja,
eller
precis,
att Sovjet medborgare rev statyer av Lenin precis efter att det hänt.
Ja, men,
men att, så här, att en massa i London går förbi Winston Churchill-statyn och ska riva ner den nu helt plötsligt, det är ju någonting annat.
Det är faktiskt väldigt intressant. Jag tänkte på det med, jag har ju då, mitt exempel är ju kranarna i Göteborg.
Ja, att lyftkranarna då.
Alltså, ja, precis, som är, det är liksom en del av Göteborgs skyline och nu, i och med att ingen...
Det är generöst att kalla det för en skyline, men okej.
Ja, men den bryter horisonten ändå.
Ja, där Göteborg bryter horisonten. Ja.
Men de, att om man inte tar bort dem direkt, alltså de kranarna som står på områden i centrala ställen i Göteborg, som nu är de i vägen. Men nu har de ju blivit en symbol för det gamla Göteborg. Det här som är lätt att romantisera, som jag själv har romantiserat. Om man inte tar bort dem dagen, samma dag eller dagen innan som varmen läggs ner, då började, alltså för varje dag så blir det ju svårare och svårare. För snart är det ju en kultur, ett, liksom ett kulturminne.
Mm.
Så jag är ju bara så, okej.
Okay, och nu... snart, någon gång i framtiden, när mm. den konservativa kontrarevolutionen kommer, så kommer du se en massa KDU-ungdomar i kostym och dräkt.
Visst.
Riva de där kranarna.
Ja, kanske. Eller i alla fall liksom stå och skrika med gälla röster om att man borde. Men, för jag, men det, och det är väl samma sak. Det är smart av irakierna att bara riv Saddam-statyn direkt.
Mm.
För jag hade blivit förbannad om de rev en Stalin-staty i något så här gammalt Sovjetland nu.
Ja, då är
nu det... är det liksom lite balt att kunna åka och kolla på den.
Ja.
Och nu hade jag nog tyckt om Saddam-statyn med. Men liksom själva symbolen att riva den precis när liksom, nu har vi fått tillbaka vårt land,
ja.
den är liksom kulturellt för mig i alla fall viktigare än att statyn får stå kvar.
Ja.
Men om 100 år, när inte jag fick se live-bilderna, alltså, då är statyn helt plötsligt viktigare än rivningen av den.
Ja, 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 ja. Och det var ju det som var så speciellt i London, för jag menar, London är ju inte USA, så George Floyd blir då uppenbarligen dräpt, eftersom det är vad Derek Chauvin har blivit dömd till nu.
Mm.
Och sen så drar en massa människor runt i London och så ska de gav sig på Winston Churchill, men de gav sig också på Gandhi.
Just det.
Han det kändes rasist, inte helt... Ja, det kanske han var.
Det var han säkert.
Det var väl alla?
Ja. jag har verkligen dålig koll på...
Med våra mått mätt idag i alla fall, så var väl alla det.
Sen tycker jag väl liksom att Storbritannien har mer... De har liksom, de är ju mycket mer lika USA än vad vi är Storbritannien egentligen,
ja.
När det kommer till den här frågan. Så jag vet liksom inte, man har hört om
de har ju varit ett imperium, de har haft en massa slavar och sådär. Men de har ju också det imperium som avskaffade slaveriet i världen. Och det verkar ju inte BLM bry sig om. Alltså för slaveri fanns ju överallt.
Ja, precis. Ja.
Och det var ju inte bara svarta som var slavar. Massa olika typer av människor var slavar och det finns fortfarande slavar i världen.
Mm. Ja. Nej, men precis, men jag kan förstå.
Och du ser inte BLM kämpa för dem som fortfarande är slavar i världen, utan du ser ju dem kämpa för människor som hade förfäder som var slavar för 400 år sedan ungefär.
Ja, men precis. Sen liksom jag...
Eller ja, det är väl lite kortare tid sedan, men ja.
Ja, jag tycker kanske inte... Ja, jag har inte tänkt igenom det, så jag säger bara saker nu.
Mm,
jag tycker inte det är något problem.
Det här är ett väldigt unikt dekonstruktiv kritik.
Nej,
eftersom det är dekonstruktivt.
Jag har aldrig tänkt på något.
Nej, politiskt. Men det är ett dekonstruktivt samtal.
Just det. Mm. Just det. Nej, men jag tycker inte det är något problem att man kämpar för sin sak, även om det finns viktigare saker att kämpa för. Alltså så här, det finns slavar nu. Jo, men jag vill bara inte bli stoppad på gatan för att jag är liksom av en polis som siktar på mig.
Mm.
Det är min kamp, kan väl jag få ha. Liksom. Det är som med Ricky Gervais, va? Som ska ge bort alla sina pengar till välgörande mål för djur.
Mm.
Och folk är så, men folk svälter, människor svälter. Bara, lös du det då? Jag ger väl mina pengar vad jag vill. Liksom. Jag får väl ha min kamp. Ska du berätta för mig vem jag ska hjälpa? Liksom? Och då blir liksom han, då tycker folk då som jobbar för Rädda Barnen kanske, att han är ju mer ett svin för att han ger pengar till någonting annat än om man bara inte hade gett bort några pengar alls.
Jag förstår vad du menar.
Så då tycker jag ändå så, men om man känner, liksom, om man är orättvis behandlad i sitt land av de som är anställda för att skydda en, då tycker jag man får lov att
prioritera,
ställa sig
det
upp mot det före man åker ner till Taiwan och kollar så att de har liksom vatten att dricka på lunchrasten som de förmodligen inte ens har.
Men grejen med just USA att det är högst oklart om det är så att...
Så kan det... Ja, jag vet ju inte om det är så eller om det inte är så.
Alltså, statistiskt ser det ut som att BLM har helt fel. Och det de sysslar med är vad man på engelska kallar för race baiting.
Vad är det? Vem är man som kallar det för race baiting?
Ja, det kan man ju fråga sig. Nej, men det kallas för race baiting. Okay. Det vill säga att du helt enkelt uppviglar till motsättningar mellan etniciteter för att det tjänar dina syften. Som exempel då kan nämnas Jesse Jackson som har ett råd med ett privatjet för att han då i decennier har sysslat med det här.
Ja, fattar. Men vad tjänar han pengar på? Han är ju någon sån, han är präst eller? Jag vet inte.
Från början, ja.
Han var typ polare med...
fortfarande.
Jag lyssnade på någon sån här dokumentär nyligen om Martin Luther King.
Mm.
Men då var de... Då hade de någonting med varandra att göra. Eller liksom någonting har de med varandra att göra uppenbarligen.
Martin Luther King var ju också präst.
Mm, till exempel.
Det var
kristna.
Ja, de var kristna, de var svarta. Nej, men Jesse Jackson ser väl sig själv som att han verkar i Martin Luther Kings anda.
Just det.
Men Martin Luther King var ju rätt tydlig med att han tycker inte man ska se hudfärg. Han tycker att man ska se karaktärsegenskaper och individer.
Just det.
Och BLM tycker ju att man ska absolut fokusera på hudfärg.
Mm.
Inte karaktärsegenskaper. För då hade du fokuserat på karaktärsegenskaper, då hade du varit tvungen att gå in på att den här George Floyd var en våldsbrottsling som hade liksom begått en massa hemska dåd innan. Liksom.
Ja, precis. Att det kanske var... För att det
nu finns... är han istället ett helgon.
Det har jag tänkt på... Det här har jag hört också då, att han var liksom en knarkare och en tjuv.
Mm.
Att det känns lite liksom oflyt att det var just han som blev...
Symbolen.
För att det har funnits några innan som är mycket tydligare... Alltså, som jag uppfattat som mycket tydligare så här, det här, den här 14-åriga killen som bara skulle cykla hem,
ja,
som blev skjuten, det här, det har varit mycket bättre ansikte
utåt, ja,
utåt än just George Floyd då.
Nu är det lite som att judarna inte... i Jerusalem år 0 hade, eller liksom år 34 hade röstat för att frige Jesus, korsfästa Barabbas, och sen så heter det Barabbasdomen efter det.
Just det. Precis, ja. Nej, men att man, ja, det kan jag förstå. För det, att man liksom inte 100% kan säga att polisen gjorde det för att han var svart nu.
Nej, och jag tror Derek Chauvin var ju vit som hade knät på honom. Men ja, jag är inte säker på att de andra två poliserna var vita.
Nej, precis.
Så det gör det ju också lite mer komplicerat.
Ja, det hade varit så jävla, inte gött. Jag önskar inte livet ur en model citizen. Men jag menar att det hade varit lite lättare för en. Om det hade varit så att det bara var en så trebarns pappa som var på väg hem från jobbet, sitt hederliga jobb,
ja,
och sen utan anledning blev stoppad och mördad.
Ja, men då hade ju...
Det hade varit lite lättare att säga, någonting är det med detta.
Ja, men då hade ju BLM haft rätt i sin ideologi. Det... USA är i så fall systematiskt
men
rasistiskt.
Finns det sådana exempel som är mer åt det hållet än George Floyd? Alltså... Om man hänger upp...
Säkerligen, men de är inte många. Jag kollade upp statistiken. 2019 så var det 27 svarta obeväpnade män som sköts av amerikansk polis. 27.
Mm.
Det är 40 miljoner svarta amerikaner. Säkert 20 miljoner av dem är män.
Hur många av dem är obeväpnade? Nej, jag ska...
Ja, men i USA, de är, har ju lite mer liberala vapenlagar.
Ja, det får man säga.
Men om du tittar på våld... Alltså det är ju... Det låter som en trött klisché kanske, men om man tittar på mycket amerikansk politik, vilket jag gör. Men våld mot svarta, av svarta, är ju den absolut främsta dödsorsaken för unga svarta män i USA. Det är liksom gangsterkrig, helt enkelt.
Ja, just det. Ja, det låter ju hemskt.
Ja, det är det säkert. Men vi bor ju inte där.
Nej. Så nej. Alltså, jag är glad att det inte är jag. Såklart. Det gör ju alla alltid när jag hör sånt här.
Jaha.
Alltså, jag är ju... medveten om och glad över mina privilegier. Alltså jag skäms kanske inte så mycket för dem.
Nej, för men det måste du göra, annars är du inte tillräckligt
jag vet,
woke.
Men, alltså, men det här, jag menar att man kan också se...
Du är stolt över dina privilegier.
Men inte stolt, men glad för dem.
Aha, okay. Alltså tacksam. Tacksam
heter okay. Jag. Precis. Ja, men det kan man väl, måste man väl...
Jag tror inte det. Jag tror man måste typ ångra sig och skämmas.
Det är det lutherska kanske.
Ja, det är väl det. Har du en lutheransk bakgrund?
Alltså jag är från Bohuslän, men jag är ju liksom Schartau. Så att vi har ju så, det är ju liksom jante nerkok. Alltså det är verkligen en jantefond. Alltså man slänger ner allt som är självhat och sen så kokar man ner det till bara några droppar själv. Liksom det är så koncentrerat självhat. Alltså. Schartau var ju också så här, du vet, att man fick inte ha roligt. Man skulle inte, om man hade det som regel då.
Ja.
Att så här, spela kort. Om ni funderar på om Gud gillar det eller inte.
Mm.
Tänk bara efter, är det kul? Tycker du om att göra det? Då är det förbjudet. Alltså, det var inställningen. Alltså, våran präst, när jag gick i skolan. Alltså, vi gick ju i kyrkan på skolavslutningen och sånt. Han hade ju då en predikan som var så, jag ser att det är många som är, han var ju ett sånt vinterkrigsbarn då, så han hade väl liksom en tuff uppväxt. Men så här, han bara, jag ser att det är många som är så glada här idag, men ni ska inte vara så glada, för vissa av era kamrater kommer inte tillbaka efter sommaren.
Vad menar han med det?
Tänk på döden. Att det bara, okej, okay. Ja, vi tänkte bara sjunga nu den blåstid du kommer och gå hem och käka tårta. Han ville verkligen inte att det skulle vara kul. Man fick inte vara, leenden i kyrkan var ju förbjudet sånt, liksom. Eller förbjudet, men det var ju frowned upon. Liksom. Så det är ju den uppväxten jag kommer från.
Kanske inte så konstigt att hela Göteborg nu för tiden går runt och påtvingat skrattar hela tiden.
Nej, kanske. Nej, precis. Jag tror också att det var någon sån gubbe som inte tyckte om skärta och som de skickade, liksom, skickade dem till utkanterna. Så Göteborg är ganska fritt från det jämfört med att där går de runt och liksom Albert och Helmet skrattar. Medan vi bara så tyngda av. Vi går runt och bär på
skam, skuld, synd.
Synd, mycket också, såklart. Men, man får väl... Alltså, jag har det inte heller så lätt. Det var det jag vill komma fram till.
Men då så, Albin. Då tackar jag för att du har varit med i Dekonstruktivt samtal.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av komikern Albin Olsson. Du hittar länk till hans Twitter på hemsidan aronflam.com. Ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller PayPal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöttar Dekonstruktiv kritik kan du göra det på Swish 0768 943737, 0768 943737, på patreon.com/aronflam med stora bokstäver i ett ord, patreon.com/aronflam med stora bokstäver i ett ord, via PayPal eller med Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com under fliken merchandise finner du dessutom t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som du borde kunna vid det här laget. Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sårar mina tankar, eller krossa socialismen, ty socialism är ondska. Det är snart 1 maj, så se till att du har dem tills dess. På aronflam.com finner du också affischen, det här är en svensk brottsling och den borde du beställa innan jag går upp i hovrätten den 27 maj. Både 27 och 28 maj är bokat för åklagarens överklagande av mitt frikännande i tingsrätten. Så skynda på att beställa, för de lär ta slut tills dess. På aronflam.com finner du också boken som är skälet till att jag ska upp i rätten. Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Snart kommer även Jag älskar att bli citerad, Aron Flam, av Aron Flam också att finnas där. Och med snart menar jag nu, för jag har redan öppnat för förbeställningar. Med din hjälp kan vi få Sverige att skratta igen. Som vanligt finner du länkar till gästens konton i sociala medier, hemsida och eller verk på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av avsnittet. Och länk dit hittar du alltid i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Sprid gärna Dekonstruktiv kritik på alla sätt du kan. Och jag vill också påminna extra en gång till bara att jag har alltså öppnat förbeställningen för den kommande citatboken Jag älskar att bli citerad, Aron Flam av Aron Flam, det vill säga mig. Och Jag älskar att bli citerad i en samling av mina mest älskade och uppskattade aforismer, betraktelser, skämt och visdomar. Citat som älskats, kvickheter som förfärat, punchlines som möts av skratt och insikter som tagits emot av tystnad. Tidigare outgivet material som inte mött någon reaktion alls, eftersom det fram tills nu varit just det, outgivet. Jag återvänder i denna bok till det korta berättarformat som alltid varit mitt egentliga signum. Dessvärre eller dess bättre, det vet jag inte. Den innehåller i alla fall över 150 av mina mest älskade observationer, skämt, förolämpningar och kärleksförklaringar. Så stort tack till dig som varit mig behjälplig med att påminna mig om vilka dessa skämt, observationer, förolämpningar och kärleksförklaringar har varit på Patreon. Det här är citat som lämpar sig för såväl vardag som till fest. Och tanken är att boken ska vara som en liten presentbok, så du kan ge bort den till en vän. Och beställer du nu får den alltså levererad i mitten av juni och till priset av endast 229 kronor. Och du kan dessutom beställa två för det kraftigt rabatterade priset 349 kronor, och de 500 första exemplaren är signerade av mig. På hemsidan aronflam.com nu, med andra ord. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.